Det här är P1, Sveriges Radio. Om källskyddets betydelse i rättegången mot sexköpsåtalade TV4-profilen.
Vore det till fördel för dig att källskyddet är hävt?
Och så om tidningen som skrotat pappret. Är Bohuslänningen svensk medias kanariefågel i kolgruvan?
Alltså det kommer bli fler, men det kan nog ändå ta några år.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna.
Ja, god morgon då. Då ska vi hålla en huvudförhandling här idag.
I veckan gick rättegången mot den sexköpsmisstänkte TV4-profilen av stapeln i Attunda tingsrätt, och Medierna i P1 var självklart där. Och jag var inte direkt ensam journalist på åhörarplats.
Normalt sett så brukar det inte dra till så mycket medial uppmärksamhet som i det här fallet, men det är ett ganska normalt åtal. Men av olika skäl så har det tilldragit sig mera uppmärksamhet än i andra fall.
Ja, på många sätt så var det nog en vanlig dussin rättegång om köp av sexuell tjänst. Förutom på en punkt. Att försvarets linje var att hänvisa till journalistik. Det pratades om arbetsmetoder, hur man närmar sig källor. Och att det här inte var fråga om ett sexköp, utan en koll av ett tips.
Man förnekar brott.
Ett begrepp som återkom regelbundet var det för journalister så centrala och heliga källskyddet.
Finns det intresse av att göra något undantag från tystnadsplikten eller källskyddet?
Innan rättegången drog igång ställdes den här frågan av domaren till TV4-profilens försvarsadvokat Henrik Olsson Lilja.
Nej, alltså källskyddet är så pass fundamentalt och viktigt så svar nej.
Jag blev mycket förvånad över att både åklagare och domare liksom tog så lätt på källskyddet.
Fredrik Malmberg är nyhetschef och ansvarig utgivare på TV4-nyheterna. Vi har sökt honom och andra i TV4s nyhetsledning sedan åtalet väcktes i höstas. Men det här är första gången vi får en intervju.
Källskyddet ingår ju liksom i grundlagen, och att det skulle kunna lyftas i ett sånt här mål som ger böter och villkorlig dom, det kunde jag nog inte föreställa mig. Drar man ut strecket lite längre så skulle det kunna innebära att domstolen lyfter källskyddet i allt från cykelstölder till eventuella mord och kallar en journalist som vittne och sedan lyfter källskyddet. Det är olyckligt för både uppgiftslämnare och journalister i långa loppet.
Men om man då för tesen att källskyddet i det här fallet inte är relevant, Vad tänker du om det? Det här målet handlar om sexköp, punkt.
I det här fallet så kommer jag inte kunna kommentera det specifika målet när det gäller de typerna av frågor.
Vi ska återkomma till Fredrik Malmberg. Men vad gäller då i själva sakfrågan? För er journalister som lyssnar, jo, jag vet att ni är ett gäng, så känns kanske hela den här ingången lite märklig. Vad då häva källskyddet? Går det ens? Okej, till att börja med så ska vi bara reda ut vad vi snackar om här. Källskydd innebär att en journalist som tagit emot en uppgift från en källa som begärt källskydd har en skyldighet att inte röja identiteten på den här personen. Sen finns också det så kallade efterforskningsförbudet.
Efterforskningsförbudet gäller för det allmänna, som det heter, alltså för myndigheter och inklusive domstolar i de situationer där de inte får ta reda på vem som är meddelare.
Daniel Westman är jurist, specialiserad på medierätt och en fena på yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.
Däremot gäller det inte för privata aktörer. Alltså i praktiken kan ju en tidning försöka efterforska en annan tidningskälla till exempel. Det strider inte mot efterforskningsförbudet.
Så att när jag som reporter på medierna frågar en publicist vem källan är, så gör inte jag mig skyldig till ett brott?
Nej.
Bra, då har vi det utrett.
Jag frågar Daniel Westman om det här med att häva källskyddet som kom upp i rättegången mot TV4-profilen. Och det finns mycket riktigt omständigheter som gör att man kan göra det. Om en journalist till exempel har tagit emot uppgifter från en källa som är misstänkt för spioneri eller brott mot rikets säkerhet, så kan en domstol tvinga journalisten att berätta om den personen har varit källa. Men en domstol kan också pröva det om det är av vikt för en rättvis rättegång.
Det kan ju vara sådana situationer där det är nödvändigt för en åtalad person till exempel att kunna försvara sig och få en rättvis rättegång, att man kan behöva få lämna den här informationen. Men att det står att det ska vara synnerlig vikt betyder att det ska vara ganska extrema omständigheter. Det är inte någonting man lättvindigt från domstolens sida ska besluta om att källskyddet inte gäller.
Har åklagaren någonting att säga i den delen?
Så här formulerade sig åklagaren Kristoffer Kågström om källskyddet när han ställde frågan direkt till TV4-profilen om han skulle vilja häva källskyddet.
Jag kanske skulle ställa frågan lite annorlunda. Vore det till fördel för dig att källskyddet är hävt? Alltså bara sett till din berättelse om vad som har hänt, så att säga.
Vad tänker du om det där?
Jag tänker, utan att veta faktiskt hur domstolen har tänkt, att domstolen vill vara försiktig och man vet att man har den här skyldigheten och möjligheten att undersöka om källskyddet kan vara en problem för en enskild, den tilltalades möjlighet att försvara sig, att man vill ställa frågan. Däremot kanske inte man nödvändigtvis ska tolka det som att domstolen själv har någon uppfattning om det skulle vara godtagbart i det här fallet att häva källskyddet, eller om det ens liksom är aktuellt, det skulle vara till någon nytta för honom.
Men Daniel Westman och andra jurister som jag har pratat med under veckan har lite svårt att förstå hur källskyddsfrågan ens är relevant i det här fallet.
Eftersom här är ju personens identitet känd, så att säga. Så att det är lite svårt att förstå vilken källas identitet det handlar om.
Ja, försvarets linje är ju att TV4-profilen inte har köpt sex, utan träffat den prostituerade kvinnan i egenskap av reporter för att kolla upp ett tips. Det vi har fått veta, både i förundersökningen och under rättegången, är att TV4-profilen fått in ett tips från en källa om att en högt uppsatt näringslivstopp köpt sex av en prostituerad och sen misshandlat henne. Det är det här tipset som TV4-profilen skulle kolla upp. Det framstår som att den prostituerade kvinnan tipset handlar om är samma kvinna som TV4-profilen nu misstänks ha köpt sex av. Och hennes identitet är ju nu, i och med det här åtalet, känd. Så varför denna ständiga hänvisning till källskyddet?
Då får du säga efter mig. Jag, Aina Utterström.
Jutterström heter jag, så jag ändrar då. Jag, Aina Jutterström.
Under rättegången vittnade TV4s redaktionschef Aina Jutterström.
Det blir svårt för mig nu eftersom jag vill ju inte koppla ihop det här tipset som han och jag har haft med liksom saker som står i förundersökningen av de här källskyddsskälen.
Jag är lite bekymrad över att vi pratar runt. Vi pratar väldigt vaga termer här. Mm. Jag tror att för den som om man bara lyssnar på det här förhöret till exempel, så förstår man nog inte alls vad det är.
Nej.
Vi pratar om.
Jag förstår.
Är det liksom en kontakt med en rysk agent eller med en politiker, eller vad är det vi pratar om? Och jag tror att det kommer vara av vikt om det här vittnesmålet ska väga in överhuvudtaget, så tror jag att det spelar roll att vi vet att det är samma sak vi pratar om. Det är därför jag ställer frågan. Mm. Om det finns någonting som du kan sätta det i relation till vad vi prövar idag, så att säga.
Just det, och jag förstår att ni inte då har läst polisförhören, men där fick jag ju den här frågan flera gånger om också. Hur kan vi veta att det här ens rör sig om samma sak? Och då sa jag att nej, jag förstår, det kan ju inte jag veta heller 100% säkert, men så här, men jag känner mig inte så osäker på det. Jag tror att vi pratar om samma sak.
Okej.
Den här journalisttangon kring källskyddet
framstår som märklig när både innehållet i tipset och identiteten på den personen som TV4-profilen träffat är känd. Men det behöver ju inte vara hon som är den skyddsvärda källan. Det kan ju vara någon annan person som vi inte vet någonting om. Kanske den person som i första ledet ska ha tipsat TV4-profilen.
Det skulle kunna vara så att det finns en annan källa som därmed via skulle kunna avslöjas på något sätt.
Om den här kvinnan är en källa som begärt källskydd, hur ska man se på källskyddet då? Är det i praktiken då röjt?
Nej, alltså det är ju ändå så att om den som har tystnadsplikten bekräftar att något är källan, så är ju det ett brott mot tystnadsplikten, så att säga. Även om, för det är ju ingen som kan med 100% i säkerhet veta det förrän det bekräftas, så att säga, eller man har annan information om vem som har skickat ett mejl eller ringt ett samtal och sådana saker. Även om det framstår som uppenbart i övrigt, så är ju det faktiska bekräftandet är ju i sig också ett brott mot tystnadsplikten.
När TV4s representanter, de kan ibland då hänvisa till källskyddet vad gäller att liksom inte kommentera vissa detaljer i det här ärendet. Så här, vad är det då de försöker skydda, tror du? Alltså, är det huruvida den här namngivna kvinnan då är en källa överhuvudtaget? Alltså lite på något sätt, det är nästan lite bakvänt här. Att det finns en identitet på en person, men de vill inte vara med och bekräfta att det här skulle vara en person som är en källa.
Nej, ungefär så. Jag kan inte... Det är väldigt svårt att veta, men det är väl inte helt ovanligt att journalister och publicister och andra som omfattas av tystnadsplikten är så att säga försiktiga och håller en viss marginal. Man har ju också ett, så att säga, ett yrkesetisk källskydd, så att säga, som man har åtagit sig som journalist eller publicist, som man kanske menar går längre än den rättsliga förpliktelsen.
Men om kvinnan är källa behöver inte heller ha bäring på just det här målet, säger Daniel Westman.
Jag menar, det kan ju vara sant samtidigt att hon är en källa och att rent hypotetiskt att han ändå har köpt sex av henne, så att säga, båda dem. Och då är ju sexköpet brottsligt och ska försöka utredas på olika sätt och kunna lagföras, så att säga. Det finns ju inget hinder i grundlagarna mot att åtala någon för sexköp bara för att sexköpet sker från en källa, så att säga.
För mig som har följt det här fallet sen det liksom briserade ganska noggrant, så framstår det när jag läser om det och så som att en källa liksom redan har röjts. Vad tänker du om det?
Den frågan kommer inte jag kunna kommentera. Det får stå för dig. Jag kan inte kommentera det.
Fredrik Malmberg, TV4, igen.
Du säger att det får stå för mig huruvida en källa redan har röjts. Men om det framstår så för fler personer än mig, för era tittare eller för publiken, är inte det ett problem i sig att det skulle kunna framstå så, helt oavsett om det är så eller inte?
Rent generellt sett så är det klart att om det framstår, oavsett vilket fall det än skulle vara, som att TV4 röjer en källa eller en medarbetare röjer en källa, så är det klart att det är någonting vi ser allvarligt på. Nu talar jag i generella termer.
Bara att det har gått så här långt att en TV4-medarbetare liksom är tilltalad i en sån här rättegång och så. Hur har det påverkat förtroendet för TV4, tror du?
Det är klart att det aldrig är bra om en medarbetare står inför rätta. Exakt hur det påverkar vårt förtroende, det tycker jag är svårt att bedöma. Det får nog andra bedöma. Jag kan konstatera att tittarsiffermässigt har inte påverkat oss alls. Men det är klart att det finns andra värden än bara tittare och användare. Har vi fått in mindre tips? Svårt att bedöma.
Men det måste ju ha varit, jag menar, så att säga, nettoskadligt för liksom det allmänna förtroendet för TV4. Att det här så offentligt har prövats.
Rimligen, det skulle jag tycka. Så skadar en nyhetsredaktion om en medarbetare står inför rätta. Det är väl ingenting att snacka om.
om han döms, om han är skyldig, då skulle man kunna säga att den här personen har utnyttjat väldigt, väldigt, väldigt grundläggande journalistiska principer för att försvara sig helt enkelt. Blir han friad så är det i alla fall oaktsamt. Vad tänker du om det?
Jag tänker att i det här läget så kommer jag inte svara på en hypotetisk fråga. Den analys du gör står för er. Jag kommer hålla mig till det som är reellt när väl en dom faller.
Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Regeringen ger inte journalisten Joakim Medin möjlighet att bli förhörd i svensk domstol i den turkiska rättsprocessen mot honom. Justitieminister Gunnar Strömmer motiverar det med att det skulle strida mot svensk rättstradition att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten och en fri och obunden journalistik. Men Joakim Medin är besviken eftersom han ville få chansen att försvara sig mot de turkiska anklagelserna. Han fruktar nu att han ska drabbas av en internationell efterlysning från Turkiet som ska förfölja honom på alla resor. Jag får en klump i magen, säger han till SVT. Har biografen Sita i Stockholm utsatts för bombhot eller inte? Ja, den frågan väcktes i veckan efter en minst sagt förvirrande medierapportering. Många tidningar skrev om att bion backat från en Israel-bojkott efter bombhot mot biografen. Det baserades på att ordföranden för Sita, enligt nyhetsbyrån TT, sagt att de fått hot med formuleringen att man ska spränga bion. Men någon polisanmälan om hot fanns inte, enligt sajten Bulletin. Ordföranden hävdade att TT felciterat honom. Men TT står enligt Bulletin på sig och menar att ordförandens ord återgivits korrekt. Trots trafikrekord på sajter som Flashback och mängder av rykten på sociala medier var det de traditionella medierna som var viktigast för bilden av massmordet på Risbergska skolan i Örebro för ett år sedan. Det visar en rapport från Institutet för mediestudier. De etablerade medierna utgör navet i en svensk kriskommunikation, säger medieforskaren Sofia Johansson, en av forskarna bakom studien, till Dagens Media. Polisen ger efter några förhör upp försöken att hitta en skyldig till den pikanta bajsattacken mot chefredaktörsrummet på Västmanlands läns tidning, VLT. Kanske ser polisen på frågan som en skitsak, men chefredaktör Daniel Nordström har en annan uppfattning. Han säger till den egna tidningen att han hade hoppats på ett svar på vem som var skyldig till denna för redaktionen omskakande händelse.
Snart kommer papperstidningen att dö. Jag har hört det sägas sedan jag gick min första journalistutbildning för snart 13 år sedan. Men det händer ju aldrig. Samma prassel, samma trycksvärta sprids över landet natt efter natt som vore det 1900-tal. Men plötsligt i Bohuslän så har det hänt. För ett halvår sedan slutade lokaltidningen i Uddevalla med omnejd och utkomma på papper. Som första på sin ort ledande lokaltidning. Är tappen ur tunnan nu? Frågar sig vår reporter Lasse Truedsson. Kommer allt fler lokaltidningar nu att överge det klassiska pappret? Och så undrar vi förstås, hur har det gått i Uddevalla? Vad säger Bohuslänningens chefredaktör Sandra Bygden Chame?
Hur går det utan pappersupplagan, tycker du?
Det går jättebra.
Idag har Bohuslänningen en redaktion på omkring 20 personer som helt betalas med digitala intäkter från läsare och annonsörer.
Det blev ju såklart ett litet tapp i prenumeranter där när vi släckte papperstidningen i mitten av sommaren. Vi hade ju en printupplaga på strax under 3000 i början av förra året när vi gick ut med nyheten om att nu kommer vi släcka printen.
Av de prenumeranter som vid nedläggningen bara hade pappersupplagan är ungefär 60% kvar.
Men vi börjar krypa tillbaka mot samma prenumerationsantal som vi hade innan vi släckte printen. Så det känns skönt.
Skälet till att Bohuslänningen blev första stora lokaltidningen att ta steget och lägga ner pappersupplagan är nog helt enkelt att de var mest tvungna.
Papperstidning är ju en älskad produkt och det är såklart att vi vill liksom kunna förse våra läsare så långt som möjligt med den produkten som vi vet är väldigt omtyckt. Men just här i Bohuslän och för bohuslänningens del så blev det ohållbart rent ekonomiskt.
Det är distributionen som är det dyra, inte tryckningen. Och geografin spelar roll när papper ska åka runt till bilar av olika slag. Eller, som i Bohuslän, ibland med båt.
Vi har ju en knepig distribution här i Bohuslän. Det är en väldigt flikig kust. Du kan liksom inte åka längs kusten utan du måste in och ut. Och dessutom har vi liksom ett inland på det. Så att det blev helt enkelt en för dyr distribution i slutändan för de få som ändå hade kvar papperstidningen. Som jag sa, det var ändå strax under 3000 för bohuslänningens del. Och det blev liksom för dyrt per tidning, helt enkelt.
Det finns ju många Uddevallabor att fråga om hur de ser på papperstidningens död på orten. Men en som har till jobb att fundera mycket på hur invånarna får sin information är förstås kommunens kommunikationschef. Så vi ringde upp honom. Och han har fått ett nytt jobb i kommunen som nog gör honom ännu mer central.
Jag heter Mats Eliasson och jag är just nu tillförordnad kommundirektör i Uddevalla kommun.
Han är i grunden positiv till det bohuslänningen gjort, men det finns något han saknar.
Det fanns ju en funktion som bohuslänningen hade som är lägerelden där alla hade en gemensam bild av vad som stod i morgonens tidning. Och hade en diskussion vid fikabordet eller vid samtalet i början på mötet. Och nu kan säga, ligger inte Bohuslänningens tryckta tidning på fikabordet här på kontoret. Och nu har vi lite olika bilder vad som var flashen, du vet, på den digitala sajten under dagen. Så vi går inte, kan man säga, in i clinch oftast på det gemensamma ämnet. Och den lägerelden tror jag var bra för ett samhälle och en lokaltidning. Och jag tror också kanske att Sandra på Bohuslänningen kommer hitta sätt att bygga upp den lägerelden igen, men den saknar vi just nu.
Bohuslänningen Sandra byggde en charm, jag tror lägerelden varit borta länge.
Jag tror, ja, men och den förändringen har ju skett under en lång tid så att säga. Jag tror att det är ganska få medelålders familj, man har medelålders par med familj som har en papperstidning idag. Jag tror att den liksom, den har nog försvunnit på länge sedan, men det blir ju ett mer privat medium när man har en app i sin egen mobil så att säga. Det är inte en tidning som man längre delar med varandra.
Etappen ur tunnan nu, kommer vi att få se allt fler nedlagda papperstidningar?
Ja, det kommer vi. Alltså det kommer bli fler, men det kan nog ändå ta några år.
Anders Malmsten är journalist och författare och nog den fristående bedömare som närmast följer utvecklingen för dagspressen i Sverige.
De flesta tidningar just nu sitter och tittar på helt enkelt, kan vi fortfarande tjäna pengar på att göra papperstidningar? Och det, så länge man gör det så kommer man fortsätta. Och det är väldigt olika från tidning till tidning.
En faktor som förlängt livet på papperstidningarna är att kunderna är beredda att betala. Trots mångdubblade priser över något decennium hänger många pappersprenumeranter kvar.
Man har också lyckats få ner kostnaderna ganska ordentligt genom att redigera med hjälp av AI och den typen av saker som sänker kostnaderna. Men det som är svårast att påverka, det är just distributionen. Och det är det som också var avgörande i Bohusledningens fall. Och jag tror att det är säkert mest i Norrland annars vi kommer se det här, att tidningarna kommer att lägga ner pappersutgivningen.
Utöver att kostnader kan tvinga tidningarna att sluta med papperspublicering finns det också något att vinna. Fokus blir på det nya, på utveckling av det digitala, menar Anders Malmsten.
Den digitala produkten är fortfarande förvånansvärt dåliga. Alltså att e-tidningen är liksom det bästa vi har kommit på efter 30 år med digital utgivning är ju egentligen rätt märkligt. Det är ju bara liksom en exakt replika av en pappersprodukt som är helt och hållet styrd utifrån hur tryckpress fungerar.
Det här arbetet med att dra nytta av att slippa tryckpressens logik har Bohuslänningen sakta inlett. E-tidningens layout har förändrats så att den passar läsplattor och mobiler bäst och släppt papperstidningens många spalter. Och just när vi pratas vid i veckan så är det en liten premiär.
Och sen idag faktiskt så har vi gjort om den från två delar som ju är en tryckteknisk grej från början. Och som var väldigt omtyckt när man hade papperstidningen, för då kunde någon läsa sporten och den andra kunde läsa nyhetsdelen. Liksom. Så har vi nu gjort e-tidningen till en del. Vi hade förbokade annonser på sidan 2.1, men de tog slut i den här veckan, så nu kunde vi ändra om det.
När tror du då att det kommer att kännas normalt att en lokaltidning är bara digital?
Allting sånt här tar ju mycket längre tid än man tror. Jag, på 90-talet trodde jag att papperstidningen skulle vara borta om 5 år, så att det hade jag ju fel, kan man säga. Så att,
Anders Malmsten, igen.
Det kan säkert ta ett decennium till, men vi kommer dit. Och det blir ju också så att det kan vara väldigt negativt att vara liksom sist kvar, för att du missar då en massa utveckling.
Anders Malmstens förutsägelser i alla ära, men det finns en som har ännu mer koll. Pia Renqvist är chef för Bonnier News Local, som äger mer än hälften av Sveriges lokala och regionala tidningar. Mer än 50 stycken totalt. Hur nära är ni att lägga ner pappersupplagan av någon av de här tidningarna?
Vi vet inte det riktigt. Vi kommer inte att lägga ner någon helt och hållet i år. Vi kommer sannolikt inte lägga ner någon nästa år. Men det är klart att flera av våra papperstidningar har ju relativt små upplagor. Så att det handlar ju väldigt mycket om hur vi kan parera intäkter och kostnader och så. Hittills har vi ju fått till det ganska bra. Så att jag ser nog att det kommer dröja. Som med papperstidningen generellt sett de senaste 10-15 år. Allting tar längre tid än vad man kanske har trott, vilket ju är fantastiskt. Det är ju en produkt som många tycker väldigt mycket om.
Pia Renqvist ser två faktorer som förlängt papperstidningarnas livstid.
Att trycka tidningarna är ju inte det dyra egentligen, utan det är ju att distribuera tidningarna till kunderna som är den liksom allra mest utmanande posten. Och där har vi ju testat massor med olika åtgärder. Och ihop med att vi då också har lyckats prishöja genom åren lite mer än vad vi kanske trodde för 10 år sedan, så har vi ju en lönsamhet i våra papperstidningar.
Men en faktor ligger ju liksom bakom alltihop.
Det är ju avgörande för vår framtid att vi gör den här transformationen med stark ekonomi. Annars kan vi ju hamna helt andra problem.
Hur många av era titlar börjar närma sig punkten när man kommer att klara sig utan pappret, men så länge pappret är lönsamt då behåller vi det?
Ja, nej, men det är nog ganska många som skulle klara det faktiskt. Det är ju naturligtvis en väldigt viktig del som vi har tittat på så länge Bonnier News Local har funnits. Att liksom säkerställa att vi. Det är ju om man ska hårdra det så är det ju det som är mitt uppdrag. Att se till så att de här tidningarna står starka och kan överleva in i en helt digital framtid. Sen att den ligger en bit bort, det är ju tacksamt då för vi har lite längre tid på oss. Men jag skulle säga att många av våra redaktioner skulle idag klara sig helt digitalt.
När ser vi första rikstidningen som lägger ner i papper då, tror du?
Ja, där är det väldigt olika för de här prenumerationsdrivna tidningarna som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, de kommer nog kunna hålla ut ganska länge, för folk verkar ju, eller ganska många är intresserade av att få en papperstidning och vilja betala för det.
Anders Malmsten, igen.
Kvällstidningen däremot är ju en helt annan sak. Där håller de ju nästan på att lägga ner papperstidningen själva. De har ju lagt ner en dag i veckan i alla fall, nu är ner på 6 nummer. Och där kommer det säkert att fortsätta. Jag skulle ändå kunna tro att det där kan komma inom ett par år. Och lägger en av dem ner så kommer den andra vara tvungen att lägga ner, för de klarar inte. De har ju gemensam distribution, så där blir det liksom för dyrt att vara kvar som den enda.
Han ser inte på papperstidningens hädanfärd med någon särskilt nostalgisk blick.
Jag är uppvuxen i en familj där vi hade, tror jag, 6 morgontidningar, eller dagstidningar i alla fall. Och min mamma var alltid helt tokig över hur mycket trycksvärta det var på alla lister och dörrarna i vårt hem. Så att det finns också en väldig fördel. Jag har åkt med väldigt mycket tidningar till pappersåtervinningen genom åren, så det är väldigt skönt att slippa det där också.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och producent var denna vecka jag, Freddy Rammel. Pågår ett publicistiskt haveri på din redaktion som känns fel i magen? Hör av dig. Vi tar källskyddet på största allvar. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.